Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Det är grymt. Hon befann sig i det här gruvhålet i vad vi ändå kunde konstatera 30 timmar. Med skador i kyla och en dödsångest som jag inte kan föreställa mig.
Jag minns att jag tänkte så under förhörets gång att det tar aldrig slut på hemskheter som hon har blivit utsatt för. Det blev overkligt på något sätt.
Även idag, 19 år senare, alltså jag får otäcka rysningar.
Den första perioden fram till åtal så jobbade vi i stort sett dygnet runt. Men det här ärendet har förändrat mitt liv på många sätt.
Det här är ju någonting som man aldrig liksom kan glömma. Ska jag vara ärlig så bondas jag fortfarande över det här.
Jag tror att det här är den gången som jag har fått mest puls. När vi ser att den här mannen kommer mot oss.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brotten. Ondskans gruvhål. Trots att många brott är fruktansvärda, trots att handlingarna krossar människors tilltro, så finns det ändå någon slags logik som vi kan relatera till. Vi fördömer gärningen, men kan ändå kanske förstå det ibland moraliskt förkastliga motivet. Svartsjuka, penningbegär, hämnd. Saker vi alla kan känna ibland, men som inte får oss att gå över vår moraliska gräns. Men så finns det brott som är helt obegripliga, skoningslösa, råa och obarmhärtiga som begås utan någon som helst rimlig logik. Gärningar utförda i ren ondska av människor som uppenbarligen är ondskefulla. Där det inte finns någon annan rimlig förklaring till den fruktansvärda gärning de tar sig rätten att utföra. Norberg är en liten fridfull ort i norra Västmanland, en av de äldsta gruvorterna i Sverige. Gruvan är stängd nu och byn är mer känd för sitt naturnära läge, charmiga hus och ett berömt café. Och så förstås sin klassiska skidtävling, Engelbrektsloppet. Jag har faktiskt varit där många gånger. Mitt första jobb som journalist var som reporter på lokalradiostationen Radio Västmanland och Norberg låg i bevakningsområdet. Min bild av byn präglas av charmen, det idylliska och lokala. Den kanske romantiska dröm vi stockholmare kan ha om landsbygden. Men där finns också ondska, tydligen. För i april 2022 inträffar ett av de mest bestialiska brott jag hört talas om. Ett brott begången av en uppenbarligen ond person. Tycker jag i alla fall. Jag har under mina år med Efterlyst helt enkelt blivit övertygad om att det finns onda människor. Andra kan ha en lite mer nyanserad bild av det.
Det är så svårt att fundera kring om det finns onda personer eller om det är onda handlingar. Och jag vet inte om handlingen han har begått är fruktansvärd och ond. Men jag vill fortfarande tro att alla människor inte är onda.
Men den här historien börjar inte som ett brott. Det är fredagen den 22 april 2022. En pappa är ute i skogarna kring Norberg med sina barn. Och det är vid den nedlagda gruvan, långgruvan, som de gör ett ohyggligt fynd.
Från början är det något av barnen som tycker sig höra en röst från botten av det här gruvhålet. Och man tar sig närmare och kan konstatera att det faktiskt det finns en person där nere som ropar efter hjälp. Man kan inte se något, men man tycker sig höra att det är en kvinna.
En kvinna ligger uppenbarligen längst ner i det 25 meter djupa gruvhålet. Av någon anledning har hon ramlat ner i hålet och överlevt. Där och då misstänks inget brott. Det ser ut som en olycka. Och det blir en mycket omfattande och komplicerad räddningsaktion. Så här berättar Mårten Andersson, polisinspektör, som är den som så småningom får ansvaret för utredningen.
Det blir ett stort räddningspådrag som dras igång. Räddningstjänsten kommer dit och de kan då när de tar sig in innanför den här inhägnaden faktiskt se att det finns en person på botten av gruvhålet och får ju också kontakt via rösten. Så med två brandmän så tar man sig ner, man repellerar ner i det här gruvhålet och får då kontakt med kvinnan som ligger där nere. Och man konstaterar ju då att hon är skadad och i akut behov av vård.
Kvinnan är svårt skadad och behöver föras till sjukhus snabbt. Men problemet är djupet, 25 meter. Det finns inga möjligheter för brandkåren att på ett säkert och snabbt sätt få upp henne ur hålet.
Så man kontaktar från räddningstjänstens sida, eller räddningsledaren då kontaktar sjöräddningen som kommer dit med en helikopter. Och på samma sätt som man räddar människor ute på sjön så lyckas man då vincha ner en ytbärgare som kan hjälpa till för att få upp kvinnan ur det här hålet då. Och sen kan hon flygas till sjukhus därifrån.
Sjöräddningen kommer till platsen alltså. Men till skillnad från räddningsoperationer på öppet vatten finns det många svårigheter i det här fallet.
Det gäller att vara väldigt försiktig vid den här typen av aktioner. Minsta lilla att svaja till, man slår i en bergvägg. Eller också senare har jag i samtal med sjöräddningen också fått förklarat i farligheten att ligga så pass nära trädgränsen. Också när man ska hissa upp kvinnan i det här fallet. Då. Så att det var en riskabel räddningsaktion som gick väldigt bra.
Fortfarande tror alla inblandade att det rör sig om en olycka, att kvinnan av någon anledning råkat ramla ner i gruvhålet. Men trots att hon är så svårt skadad är hon fortfarande vid medvetande. Och innan det går att dra några definitiva slutsatser måste ju kvinnan höras. Hon talar inte svenska så allting är fortfarande oklart. En patrull skickas till lasarettet. Emil Hindrike som jobbade som ingripande polis i Borlänge får uppgiften att höra kvinnan.
Vi fick jobb via radion att vi skulle åka till Falu lasarett. Den kvinnan hade kommit in efter att ha blivit upplyft med helikopter ur ett gruvhål någonstans i skogen utanför Norberg. På grund av språkförbistringar så var det väldigt oklart vad som hade hänt och hur den här kvinnan hade hamnat i gruvhålet. Så vår uppgift det blev att bege oss till intensivvårdsavdelningen där den här kvinnan för tillfället vårdades då för att försöka få till ett förhör med kvinnan för att ta reda på hur hon hamnade i det här gruvhålet helt enkelt.
Så Emil Hindrikes går in på avdelningen där kvinnan vårdas för att höra henne och det blir ett väldigt ovanligt förhör.
När vi kom till avdelningen, till intensivvårdsavdelningen där kvinnan låg så träffade vi henne och hon var ju uppkopplad på diverse apparater. Hon hade syrgasmask och det var flertalet vårdpersonal som jobbade med henne. Hon var blåslagen, hade flertalet stora öppna sår. Och jag minns att hon hade frakturer i vårt fall på den högra armen. Så jag kommer ihåg att jag frågade sjukvårdspersonalen där och då om det var möjligt att få prata med henne med tanke på hennes skadebild och hur medtagen hon var. Men det gick bra för vårdpersonalen. Så det blev så att jag kontaktade tolk via vår tolkjour och höll förhöret med min tjänstelur på högtalare. Vilken jag la på hennes bröstkorg. Och bad henne helt enkelt berätta vad som hade hänt.
Thank you.
Med kvinnan liggandes uppkopplad på olika vårdapparater och en tolk med på telefonen som är placerad på hennes bröstkorg genomför Emil Hindrikes förhöret. Och det är en hårresande berättelse han får höra. Kvinnan berättar att hon blivit upphämtad av en man som hon känner sedan tidigare. Han ska skjutsa henne till Örebro för att hjälpa henne fixa ett mobilt wifi. Så långt inga konstigheter. Men i bilen börjar han bete sig konstigt, minst sagt. Han säger att han vill gifta sig med henne för att få uppehållstillstånd. Hon säger att hon inte är intresserad av det. Då spårar det ur.
Då börjar den här mannen hota henne till livet. Han säger bland annat att han ska ha sex med henne och att han annars ska döda henne.
Han kör upp i ett skogsområde, drar ut henne ur bilen, sliter sönder hennes kläder och våldtar henne. Sen släpar han bort henne till gruvhålet som ligger där.
Hon berättar att när hon kommer fram till det här gruvhålet så får hon 3 barn av den här mannen. Antingen så ska hon hoppa ner i hålet själv, eller så ska han slänga ner henne i hålet, eller så kommer han att skära halsen av henne. Och sen kasta ner henne i det här gruvhålet. Och sen försvinner han därifrån. Och hon berättar att hon är kvar i det här gruvhålet ungefär ett dygn innan mannen kommer tillbaka för att kontrollera om hon lever. Vilket hon gör, så då börjar den här mannen på att kasta stenar på henne. Sen åker han därifrån igen.
Trots sitt skadeläge kan kvinnan alltså ge en ganska tydlig bild av vad som hänt. Att hon utsatts för ett brott, att hon blir våldtagen, att hon kastas ner i gruvhålet. Men överlever. En rak och trovärdig berättelse, en berättelse som rör Emil Hindrikes.
Hon var så otroligt stark och liksom tillmötesgående. Dels på grund av att hon ens mäktade med att berätta om allt det här som hon har blivit utsatt för. Det är i kombination med hennes fysiska status med den skadebild hon hade. Det var nästan som hon bad om ursäkt för att hon tog vår tid. Det var påtagligt. Jag minns att jag tänkte så under förhörets gång att det tar aldrig slut på hemskheter som hon har blivit utsatt för. Det blev overkligt på något sätt.
Så det är ingen olycka kvinnan råkat ut för. Det är ett brott. Ett oerhört grymt brott. Och hon kan också berätta vem som utfört brottet. Hon kan ge polisen hans namn. Och det är nu som Mårten Andersson tar över ärendet. Och det första han gör är att tillsammans med en kollega åka upp till gruvhålet för att få en bild av brottsplatsen. Han tar sig fram så nära hålet han kan.
Jag bröt nog mot alla säkerhetsföreskrifter när jag också själv tog mig innanför den här inhägnaden. Och det är fasansfullt djupt alltså när man står där och tittar ner. Det var svindel i kroppen. Men jag kommer ihåg att jag tänkte det också, att om hälften av det här som kvinnan har berättat om vad hon har utsatts för under de här dagarna som hon beskrev det som, om hälften av det stämmer så är det fruktansvärt.
När han står där och ser ner i det hemska, mörka hålet inser han vidden av det förskräckliga brott kvinnan råkat ut för. Och han förstår att det är 2 saker utredningen måste börja med. Hitta mannen, förstås. Men också försöka få en klar uppfattning om när det hemska händer. Kvinnan själv upplever att hon låg i hålet i flera dagar. De här 2 utredningsåtgärderna sker parallellt. När det gäller mannen så har man ju ett namn på honom.
Han är då anhållen i sin frånvaro sedan tidigare under natten på de uppgifterna. Så det som sker under dagen är att försöka lokalisera om han finns kvar uppe i Norberg helt enkelt. Besöka platser som skulle kunna vara aktuella. Hans tidigare bostad och liknande. Men vi hittar inte på honom där.
Däremot möter man en vän till kvinnan, en kompis, som kan komma med viktig information.
Hon hade en rumskompis som vi kunde prata med och då också få fram när hon senast hade varit hemma för att försöka att snäva av lite när det här brottet skulle ha kunnat begåtts.
Ja, och det visar då att den här, hennes tidsuppfattning var inte riktigt korrekt.
Nej, den var inte riktigt korrekt. Hon anträffades på fredagskvällen, kvinnan, och brottet hade begåtts under torsdags eftermiddagen helt enkelt. Hennes kompis var säker på att hon hade lämnat lägenheten någon gång mitt på dagen. Det var den 21 april då, på torsdagen.
Så hon hade legat där ett dygn?
Ja, det är riktigt dygn. Ungefär 30 timmar visade utredningen på att hon hade legat i gruvhålet.
Så nu har utredarna en ganska säker tidpunkt för brottet. Nu intensifieras jakten på mannen. En man som inte är känd av polisen sedan tidigare. En man som väldigt många uppfattat som trevlig. Kvinnan, offret, hade träffat honom när hon själv kom från Afghanistan för 9 månader sedan och sökt asyl i Sverige. Hon placerades på en flyktingförläggning i Norberg där mannen också bodde.
Hon berättade att det var en man som hade bott i området under längre tid när hon kom dit. En, som hon beskrev, en mycket vänlig man som hjälpte inte bara henne utan många andra nyanlända asylsökande. Man hjälpte dem med att förstå hur det svenska samhället fungerade, vart man kunde få hjälp med sjukvård, vart man handlade. Han kunde hjälpa till att tolka vissa saker utifrån att han hade varit i Sverige längre än många andra då. Så hon beskrev honom som en vän som hon hade fått mycket stöd och hjälp av under sin tid i Sverige.
Det låter ju inte som en våldsman.
Absolut inte. Och i de förhör vi håller med människor i deras omgivning så är det ingen som heller talar om att han skulle ha varit våldsam eller elak mot dem, utan han beskrivs i de ordalagen som en hjälpsam man i bostadsområdet.
Nej, det låter verkligen inte som en våldsam person. En galning som kan kasta ner en kvinna i ett gruvhål och lämna henne där för att dö. Det visar sig att mannen har flyttat från Norberg och efter lite spaningar kan han spåras till Halmstad där han bor nu. Så Mårten Andersson tar kontakt med sina kollegor i den stan.
Med hjälp av våra kollegor där nere så styr man upp en insats för att då kunna gripa honom. Och sent på söndagskvällen, hon hittas på fredagen, sent på söndagskvällen så kan han gripas i sin bostad. Och det var under lugna former som han greps i sin bostad.
Kollegorna i Halmstad hör mannen lite initialt och han nekar till alla misstankar. Han har inte gjort någonting. Dagen efter, på måndagen, förs han upp till Västerås och där hålls det första formella förhöret med honom.
Och han förnekar brott. Han uppger att han absolut inte har varit i Norberg vid den här tiden. Han har varit i Stockholm, det har han varit. Han har varit på resa, men han har inte varit i Norberg och han har inte träffat kvinnan. Och han vet inte alls egentligen vad de här påståendena kommer ifrån. Han berättar också att det här är en vän till honom. Han känner henne mycket väl, men inget mer än så än att de har varit vänner.
Mannen berättar att han rest till Stockholm på torsdag. Han skulle på ett möte. Men mötet blev inställt och han missade sista tåget tillbaks till Halmstad. Så han hänger på Stockholms central hela natten och tar första morgontåget därifrån. Vilket utredarna kollar upp förstås.
Så det första vi egentligen gör efter att han har lämnat sin berättelse, det är att inhämta övervakningsfilmer från Stockholms central. Det första vi kan se, och det är utifrån den tidsuppgift han lämnar, är att han lämnar Stockholm på fredagen den 22/4, tidigt på morgon. Det är alltså innan kvinnan har hittats. Då kliver han på ett tåg från Stockholm och åker ner mot södra Sverige.
Ja, så långt stämmer mannens uppgifter. Han är på Stockholms central tidigt på morgonen och tar tåget därifrån.
Och jag tänkte då faktiskt att, nej men, stämmer det han faktiskt säger? Är vi helt fel ute? Är det fel person vi har sitter hos oss?
Kan det vara fel person? Utredarna grottar ner sig mer, beställer fler övervakningsfilmer, granskar alla kameror. Och det ger resultat.
Vi gick igenom material från Stockholm Central under 2 dagar i princip då. Och fick hjälp av Trafikverket. Och då kunde vi se att han hade kommit till Stockholm under torsdagen, dagen för brottet. Och att han direkt när han kom till Stockholm åkte vidare upp mot Dalarna då, vilket blir mot vårt område. Och sen hur han också kom tillbaks till Stockholm på kvällen efter brottet med samma tåg eller på samma rutt. Då hade vi snävat in lite grann i alla fall att han kom till Stockholm men lämnade direkt för att åka upp mot Dalarna och att han sen kom tillbaks senare på kvällen så att han inte var i Stockholm. Han var inte i Stockholm vid tiden för brottet. Det kunde vi fastställa med hjälp av det.
Ja, mannen har kommit till Stockholm på torsdag. Men inte för något möte, visar det sig. Nej, han tar tåget vidare upp till Dalarna. Så han finns i området när brottet begås. Den saken är klar. Och när Mårten Andersson konfronterar mannen med de här uppgifterna så får han en aning svävande berättelse tillbaka, för att uttrycka det milt.
Han medger ju att det är han på de bilder som vi ser från Trafikverket, men han vill inte acceptera att det är under det datumet och pratar om att det kan ha varit vid en annan tid, vid ett annat datum som han har fångats på övervakningskameror. Så jag minns att ett förhör går väldigt mycket ut på att verkligen förklara för honom att det här är övervakningsfilmer och vi är säkra på datumet. Vi är säkra på att det är du, vilket du också medger. Men han står på sig länge om att han inte har rest på det sätt som vi påstår.
Berättelsen blir alltså mer svajig. Trovärdigheten sjunker. Och när polisen också går igenom mannens mobiltelefoner börjar snaran att dras åt.
Vi förstår att han har haft flera telefoner med sig. Tycks det som. Och det är ju framförallt, ska jag säga då, en senare telefon som vi anträffar vid en husrannsakan som blir intressant. Där vi kan se att han har haft tågbiljetter som överensstämmer med de resor som vi också kan se på övervakningskamerorna. Men att han har försökt att radera dem. Mobiltelefonerna blir intressanta på många vis. Vi hittar, som jag sa, vi hittar bokningar av resor. Vi hittar kontakter som han har haft med kvinnan innan brottet, när han är på väg dit. Vi kan också senare se i hans webbhistorik hur han på kvällen efter att brottet ägt rum och att han har kommit tillbaka till Stockholm har googlat på hur man bäst tar bort fingeravtryck. Det finns även ett skärmklipp på en webbsökning om nyheter om en kvinna som har fallit ner i en brunn. Så telefonerna blev ju intressanta, innehållet i dem.
Men trots allt det här så fortsätter mannen att neka. Så nu beslutar sig polisen för en annan metod, en annan strategi. Att lägga ett pussel, ett väldigt stort pussel. I mannens telefoner finns inga GPS-uppkopplingar, vilket annars är ganska vanligt. Så det går inte att i telefonerna se var de varit. Men det finns en annan möjlighet, en annan teknik. Masttömning. Att gå igenom telefonmaster runt om i landet för att se vilka telefoner som kopplats upp mot dem och när. Ett ganska detaljerat arbete.
Då inhämtar vi uppgifter ifrån telefonbolag helt enkelt och vi kan då se mot vilka telefonmaster som en viss mobilenhet har kopplat upp. Så när du går runt med din telefon så kopplar du alltid upp mot master och vi kan då följa vilka master som den här telefonen eller enheten har kopplat upp emot. Och på det sättet kan vi ju successivt bygga upp ett rörelsemönster helt enkelt.
Det tar lite tid, men mastuppkoppling efter mastuppkoppling kommer fram. Varje mast blir som en liten pusselbit. Och när utredarna bygger ihop hela pusslet, ja, då kommer en samlad bild fram. en oerhört intressant bild visade sig.
Ja, men det här pusslet som vi sen lägger med hans mobiluppkopplingar, så kan vi se att han lämnade sitt hem på torsdagskvällen den 20 och hur han sen reste med nattåg upp till Stockholm. Direkt när han kom till Stockholm så åkte han vidare norrut mot Dalarna och stannade eller klev av tåget i Avesta som ligger bara någon mil ifrån Långgruvan. Vi kan sen se hur hans telefon rör sig mot Norberg där kvinnan bodde.
Den misstänkte mannen har alltså befunnit sig i Norberg vid tiden för brottet. Men det slutar inte där. Masttömningen ger mer.
Vi kan se att han befinner sig i närheten av hennes hemadress vid ungefär den tidpunkt som hon uppger att han ska ha hämtat upp henne i bil. Vi kan också se att han befinner sig vid Långgruvan, närheten av Långgruvan, vid tiden för brottet och senare också efteråt. Och sen hur han reser till Avesta och följer egentligen tågspåret hela vägen till Stockholm där han blir kvar över natten. Innan han sen reser hem igen.
Där finns den alltså, en tidslinje och en resekarta som visar att hans telefoner befunnit sig på brottsplatsen när kvinnan blir nedknuffad. Och att de senare har tagit sig vidare till Stockholm. Men det finns en liten svaghet, en liten risk. Bara för att mannens telefoner befunnit sig på de här platserna behöver ju det inte innebära att han själv varit där.
Vi kan ju se var telefonen har varit. Det gäller också för oss att knyta den här telefonen till mannen för att säkert kunna påstå att han hade den med sig. Och det gör vi ju bland annat genom att när vi har lyckats fånga honom på övervakningsfilm, som exempel, så tar han ut pengar på Stockholm Central. Och då ser vi hur han håller en av de här telefonerna i sin hand samtidigt som den också kopplar upp på Stockholm Central. Samma sak hittar vi vid en husransakan hemma hos mannen ett kvitto från en tankning i Avesta. Och tidstämpeln på kvittot stämmer överens med när hans telefon kopplar upp på samma plats. Så det blir ett pussel i att styrka att mannen också haft telefonerna med sig och att det inte är någon annan som har gått runt på dem eller åkt runt med dem i Sverige.
När den misstänkte mannen konfronteras med de här nya uppgifterna så fortsätter han att neka och neka och neka i en månad. Men sen händer något. Sen ändrar han plötsligt sin historia och kommer med en helt ny. En historia där en mystisk kvinna plötsligt dyker upp. En annan kvinna, inte offret.
Det förhöret sker efter ungefär när man suttit häktade, ungefär en månad som han väljer att lämna sin version av vad som har hänt. Och då medger han att han har åkt, som vi har sagt då, tåg från Stockholm upp till Avesta. Där han har träffat en kvinna, inte målsägaren i det här ärendet utan en annan kvinna som han har haft kontakt med via någon chattapp. Och hon har hämtat upp honom i bil och tagit ut honom på en liten tur. När han sattes i bilen så har han druckit i en flaska, ur en flaska som har gjort att han känner sig yr och lite frånvarande, som om att han skulle ha blivit drogad. Och den här kvinnan ska också då ha tvingat honom till att ha sex vid två tillfällen under dagen. Innan hon sen också har tvingat honom till att göra vissa inköp och lämnat honom vid tågstationen i Avesta. Och lagom när han kvicknar till så står tåget på perrongen och han hoppar på det och åker tillbaka till Stockholm för att ta sig hem.
En ny kvinna träder alltså in i handlingen. Och nu är det den här kvinnan som är skyldig till allt. Alla mannens förklaringar handlar nu om den här mystiska kvinnan. Så när offret efter en tid kommer ihåg att mannen hade återvänt till hålet och haft med sig ett rep han kastat ner och sagt åt henne att ta tag i och komma upp, men hon vägrar och han sticker därifrån igen. En mycket intressant uppgift, för något rep har inte hittats hos mannen.
Så det jag gjorde då var att jag skickade ut ett stort antal förfrågningar till olika butiker i området där som skulle kunna tänka sälja rep. Och frågade kort och gott om de hade sålt rep under dagen för brottet. Och fick efter ett tag svar faktiskt då ifrån Biltema i Avesta om att de hade sålt rep mitt på dagen den 21 april. Och de hade också övervakningsfilm sparad från det här tillfället.
Så Mårten Andersson åker till butiken och tittar på filmen. Och mycket riktigt, där syns hur den misstänkte mannen faktiskt köper ett rep. Men när mannen tillfrågas om repet, ja, då skyller han på den nya, mystiska kvinnan.
Ja, kvinnan hade tvingat honom att gå in och köpa de här repen för hon skulle ha dem till sin djurhållning. Hon skulle haft får hemma, så hon behövde rep till sin djurhållning och tvingade honom att gå in och köpa de här metrarna med rep den dagen.
Samma sak igen när svaret på DNA-analysen kommer, för offret har topsats och det blir en träff. Den misstänkte mannens sperma finns i hennes vagina. Men återigen skyller mannen på den mystiska kvinnan. Det är hon som fått in sperman i offret.
Ja, hans sperma i henne förklarar ju han med att det här är en sammansvärjning mellan då den här kvinnan som han ska ha träffat den dagen och som har tvingat honom till sex och målsägaren. På något vis har de här två kvinnorna varit i maskopi med varandra och avsatt hans sperma till målsägaren. Exakt hur det här ska gå till, det har han ingen förklaring på, men det är så det ska vara, helt enkelt kvinnorna som har en komplott mot honom.
Ja, han skyller allt på den gåtfulla kvinnan. Polisen försöker förstås hitta henne, men det går inte. Förmodligen av den enkla orsaken att hon helt enkelt inte finns.
Vi tittade i folkbokföringen, vi hade mycket kontakt med Migrationsverket och försökte undersöka om det fanns någon. Vi hittade ingen där som kunde stämma in på de uppgifter som han hade lämnat. Vi tittade ju såklart också uppgifter i hans mobiltelefon utifrån att han skulle haft kontakt med henne. Men vi hittade inget spår efter den här kvinnan som han uppgav sig ha träffat.
Fanns hon överhuvudtaget?
Min uppfattning är att den här kvinnan inte fanns.
Och nu börjar utredningen gå mot sitt slut. Mannen nekar, men bevisen mot honom är starka. Det är dags för åtal, dags för rättegång.
Både jag och åklagaren var överens om att vi hade en robust förundersökning som vi självklart hoppades skulle hålla i tingsrätten. Sen är det alltid nervöst inför en huvudförhandling, domstol, måste jag säga, för att man vet inte hur kommer målsägaren att klara av den här rättegången. Kommer hon kunna berätta precis som hon har gjort under förundersökningen? Kommer vittnen att hålla fast vid det man har sagt under förundersökningen?
Och mitt under förhandlingarna i tingsrätten kommer ännu ett bevis. Ännu ett resultat av en DNA-analys. Det handlar om kvinnans DNA, offrets. Det finns på en plats som är ganska besvärlig att förklara bort för den misstänkte mannen. Nämligen i hans kalsonger.
Mannens kalsonger, på insidan av dem så hittades kvinnans DNA. Sekret från henne fanns på insidan av hans kalsonger. Alltså vad vi bedömde att han hade avsatt i sina kalsonger efter att ha haft tilltvingat sig samlaget med henne.
Och tingsrätten tycker att alla bevis sammantaget håller. De dömer mannen till försök till mord och straffet blir ovanligt hårt. Han får livstidsfängelse. Ett straff som normalt bara ges vid mord. Kvinnan överlevde ju dådet, men tingsrätten anser att graden av grymhet var så stor att det räcker för livstid och utvisning.
Det var ju ovanligt, eller det är ovanligt att någon döms till livstidsfängelse för ett försök till mord. Men tingsrätten resonerar så att det var så pass allvarligt och att han hade gjort allt som han kunde för att hon faktiskt skulle avlida och att det bara var tillfälliga omständigheter som gjorde att hon inte gjorde det.
Mannen knuffar ner kvinnan i ett 25 meter djupt hål och låter henne ligga där för att dö.
Det är grymt. Det är en enslig plats, skyddslöst utsatt för en våldtäkt och sen det faktum att hon befann sig i det här gruvhålet i vad vi ändå kunde konstatera 30 timmar med skador i kyla och med det upplevda traumat och en dödsångest som jag inte kan föreställa mig, men som hon har berättat om och som jag förstår ändå att hon måste ha haft.
Under mina år med Efterlyst så har det som jag inledde med ibland inträffat dåd som inte går att förklara på annat sätt än att det är ren ondska. Och det här vill jag påstå är ett av dem. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dava Persson och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av...